Förra veckan hade vi ju bokprat med Janne Olofsson, bibliotekarie i Luleå. Och den här veckan fortsätter han att berätta om ytterligare ett par nya inlästa favoriter.
En av mina favoriter bland yngre deckarförfattare, det är Kristoffer Karlsson. Har kommit nu med den fjärde delen i en serie om polisen Leo Junker. Och den heter Den tunna blå linjen. Och jag har pratat om hans tidigare böcker här flera gånger tror jag. Eller alla tre tidigare. Leo Junker, han har lite psykiska problem, för han är polis. Men han har en gång under ett uppdrag så vådasköt han en kollega till döds. Och sen dess har han haft problem åt nerverna, som man sa förr. Mm. Och det är inte så konstigt.
Utspelar den sig idag?
Den utspelar sig idag, den här. Mm. Det här är då sista delen, förstår man, i den här serien om Leo Junker. För det märks att nu är den avslutad. Nu kommer det förhoppningsvis nya böcker av Kristoffer Karlsson. Det gör det. Han har börjat skriva barnböcker också för den delen. I alla de här böckerna så finns det en lite gåtfull person med i bakgrunden. Och det är Leo Junkers barndomsvän John, som sen blev kriminell. Och
ja,
de har någon konstig...
Var det relation? De som hade någonting uppe i ett torn?
Ja, precis. Ja. De brukade träffas i vattentornet i
just
Salem. Uppe på vattentornet.
Då är jag med på banan.
Och John har ju blivit svårt kriminell och inspärrad på rättspsykiatrisk avdelning och allting. Men det är nog band mellan dem som inte vill... Ja, Leo Junker är liksom på något sätt beroende av sin barndomsvän, trots att han har hamnat på andra sidan om lagens råmärken. Ja, i den här boken så dyker då John upp. Han har rymt från sin rättspsykiatriska avdelning och hållit sig gömd ett år. Men plötsligt dyker han upp och kontaktar Leo och ber honom lösa ett gammalt fall, ett mord på en prostituerad. Och det där är inte så lätt att lyckas få ta upp det där fallet, men Leo lyckas få sin chef att gå med på det, så han börjar utreda det igen. Och då dyker det upp hisnande förvecklingar ända upp i polisledningen, kan jag säga. Mm. Sen ska han inte avslöja något mer förstås, för då har jag spoilat spänningen. Mm. Man kan fundera på titeln, Den tunna blå linjen. Det får man veta vad det är för något om man läser boken. Mer säger jag inte om det. Men den är bra. Nu väntar jag själv i alla fall på nästa serie kriminalromaner från Kristoffer Karlsson. Ja, sen har jag en annorlunda bok i sammanhanget. Kanske det är en faktabok eller kanske en debattbok. Det är Andreas Cervenka. Vad gör en bank? Och han är ju ekonomijournalist också. En, ska man säga, granskande ekonomijournalist som sätter fingret på konstigheter i finansvärlden och sånt där. Och det är en samling krönikor. Jag tror de mestadels har varit publicerade i Svenska Dagbladet. Och det är en faktabok, men samtidigt är den nästan en skräckberättelse, kan jag säga. Man blir nästan lite mörkrädd när man läser den. Mm. Och då kommer åtminstone jag ihåg vad man lärde sig i skolan om hur en bank fungerar. Det var så att i en bank sätter man in pengar. Och sen kan banken låna ut de pengarna till någon som till exempel ska bygga ett hus eller något sånt där. Men det där gäller inte alls längre. Om man vill gå och låna pengar i banken nu, så trycker banken på en knapp och så skapas det pengar ur tomma intet i stort sett. Det läste jag också när jag gick i skolan. Det fanns en tidning som hette Lyckoslanten. Ja, det kanske är fler som minns den. Spara och slösa. Och då, spara var blond och sparade sin veckopeng till bra saker. Kanske en cykel eller någonting. Slösa hade svart rufsigt hår och köpte godis för alla pengar. Och spara vann då naturligtvis i längden. Men det där stämmer inte heller. Det lönar sig inte särskilt bra att spara pengar idag. Det kanske lönar sig bättre att slösa. På kort sikt i alla fall. Mm. Ja, sen har det problemet då att banken har blivit för stora för sitt eget bästa. De är större än hela svenska statens ekonomi till exempel. Mm. Och de pengar som cirkulerar i samhället idag. Förr så trodde man ju att när man... Pengar, ja, man bygger hus för det och man kanske startar industrier och startar sånt där. Men Det är bara 10% som går till sånt nu. Resten går till spekulationsaffärer, fastighetsbolag som köper och säljer fastigheter av varandra. Så det är det som är, det är det banker gör i första hand. Sen så är det också så att bankerna är så stora nu så att vid nästa finanskris kanske inte, hittills har ju staterna gått in och räddat bankerna när de håller på att gå under. Men nästa gång kanske inte går, för bankerna har blivit så stora. Och vad händer då? Då blir det riktigt spännande, nästan för spännande kan man säga. Ja, det var intressant att läsa.
Men, är som den sagt, lättläst eller?
Ja, den är lättläst. Den förklarar det här ganska enkelt hur ekonomi fungerar. Ja, sen har vi Mikael Berglund, Smekmånader. Det är en, kan man säga, det är en ganska tung berättelse. Det är ingen feel good direkt, men den är bra. Och det en smekmånader heter den, och det är faktiskt en smekmånad i skärgården. Då kan man tro att det blir idylliskt och mysigt. Det är två personer som ska fira smekmånad. Men de har båda skuld för någonting som har hänt med en gemensam vän till dem. Mm. Och det här utspelar sig en bit in i tänkt framtid, så det är inte riktigt realist. Men det är som det kan vara om 10 år. Något sånt där. Ja, de är på denna skärgårdsö. Men det är ganska märkligt det som händer på den här ön. Det byggs konstiga antenner på öar och det byggs en mur långt ute till havs. Och sen morgon så har det en båt drivit upp på en klippa och det är fullt med folk i den. Och förstår man, det är flyktingar, det är båtflyktingar. Men det är förbjudet att ta emot dem, men myndigheterna brukar avrätta flyktingar omedelbart när de kommer. Så att det är en sorts diktatur man lever i, förstår man.
Men det är Sverige.
Ja, man förstår så småningom att det här är inte alls så långt borta. Mm. För det här havet, det är Bottenviken. Och där mitt i går det en mur. Och på andra sidan så ligger Finland, och det är därifrån flyktingarna kommer. Så det är alltså en lite fantasyberättelse på sätt och vis. För det är inte realistiskt, men det är nästan som man kan tänka. Det skulle kunna se ut så där i framtiden. Parallellen till dagens situation är ju uppenbar. Men idag kommer flyktingarna över Medelhavet. Men vad är det som säger att de inte ska komma över Bottenviken en gång i framtiden? Och det man brukar kalla sådana här böcker för dystopier. När lite sådana här berättelser om en framtida katastrofer kan man säga. Och här, i den här boken förstår man då att den här krisen med flyktingar har lett till att samhällena har liksom förstörts på båda sidor om muren så att säga. Både de krisdrabbade länderna är liksom i ruiner, men även länder som de flyr till klarar inte av den här krisen. De blir också... Så det är lite otäck historia, men man hoppas att den inte blir sann. Nej. Om jag säger så. Men det kan vara tänkvärt att läsa den.
Du, ska du fortsätta att läsa nu? Du ska ju gå i pension eller har redan gått i pension. Det här, du förbarmar dig över oss så här inför sommaren. Vad händer med dig nu då?
Ja, jag är mycket riktigt pensionär, men jag har lite projekt kvar att jobba med, dock inte på biblioteket längre. Men jag kommer fortsätta läsa böcker, men om jag kommer att läsa så jag har något vettigt att säga i taltidningen vet jag inte, men Ingrid kan ju få fråga mig så får jag se om jag har något att säga. Så kanske jag ställer upp om jag har något kul att säga.
Okej, vi får se. Men har du så bra med pensionen och hängmattan och allt som väntar?
Ja, men tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag får väl önska trevlig sommar till alla som lyssnar på det här också. Vi hörs kanske.
De böcker som Jan Olofsson pratade om var i tur och ordning. Kristoffer Karlsson, Den tunna blå linjen. Andreas Cervenka, Vad gör en bank? Och slutligen Mikael Berglund, Smekmånader. Och alla tre böckerna är alltså inlästa och finns att låna på biblioteket.